Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne. Och idag befinner jag mig på Stockholms universitet. Det du hör i bakgrunden är studenter som sitter och pluggar och pratar vid bordet i A3, en av de nya husen i Albano som delar universitetets campus i norra Stockholm. Det här är unga människor och det innebär att de klassas som generation Z. En generation som om inte allt för länge kommer tillhöra de som styr samhället och påverkar det med sina värderingar och idéer. De senaste åren har jag insett att jag inte förstår unga. Ja, jag har alltid känt mig som ung själv, så jag kan ibland häpna hur dagens unga resonerar, vad de prioriterar och de värden de representerar. Det har ju gjort att jag insett att jag ju faktiskt har ett val. Antingen blir jag en sån här sur gubbe som raljerar över de unga, eller så försöker jag verkligen förstå dem. Jag kontaktade därför Anders Parment på Stockholms universitet. För han har många titlar, ekonomidoktor, lektor och forskare, och allt det här vittnar om hans nyfikenhet. Framförallt har han intresserat sig för olika generationer och hur de liknar varandra och vad som skiljer dem åt. Upprinnelsen till denna nyfikenhet var en känsla som påminner om min. Han insåg att hans studenter var av en annan generation. Det här samtalet kommer att handla om dessa saker, om de händelser som format olika generationer och hur det präglat oss. En av de poänger han gör gång på gång är hur viktigt det är att försöka förstå vad man kan lära sig av andra generationer. Och att påminna sig om det är en av de saker jag tycker var mest värdefullt i det här samtalet. Om du inte redan följer den här podden, så förlåt, du klicka på att följa här i poddappen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett lätt sätt för dig att ständigt fylla på mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Nu är alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen tycker vi borde ha perspektiv på och gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. Med detta sagt, då är det dags för generationsforskare Anders Parment. Låt oss då börja med att konstatera att vi är två gubbar i medelåldern som ska tala om en generation som är betydligt yngre än oss. Det är alltså upplagt för att allt vi säger tolkas som gnäll och för att det blir generaliseringar och att vi kommer att tala om stereotyper, för alla är inte i samma form. Så det här med att dela in människor i generationer, det är populärt, men på vilket sätt är det meningsfullt då?
Det finns ju många olika åsikter om det här med att dela in generationer eller andra indelningar också mellan landsbygd och storstad, eller att sätta gröna, gula och röda lampor på skolor som ger en viss stämpel eller på områden. I USA så har de ju så här kategorisering av bostadsområden när det gäller kriminalitet och bostadspriser och skolornas kvalitet och infrastrukturens kvalitet och sånt där. Det är klart, alla sådana kategoriseringar sätter ju stämpel på saker och bidrar potentiellt till någon slags polarisering. Samtidigt så finns det ju en väldigt bra sak med den här indelningen, eftersom man då kan fokusera på en aspekt och inse att det finns gemensamma mönster i en viss generation. Men jag är den första att tycka att generation inte är den enda dimensionen som avgör hur en människa blir, utan jag har intresserat mig för den här dimensionen och fördjupat mig mycket i den. Och då tänker jag, eftersom jag tillämpar vetenskapliga metoder, ibland kryddar med lite anekdoter, så...
Som man gör.
Ja, som man gör, för att illustrera och sådär, och för att det är kul. Så får man ju en systematisk genomgång av hur olika generationer är och vad som håller dem samman. Sen spelar det väldigt stor roll om man har vuxit upp i en storstad eller på landsbygden med vänster- eller högerorienterade föräldrar. Om man har 7 syskon eller inga syskon. Om man har vuxit upp hos mor- och farföräldrar kanske. Om man kommer från ett land där det var liksom krig och oro. Eller om man har vuxit upp i Vilhelmina. Eller på Times Square. Eller var man har vuxit upp. Om man har föräldrar som ser livet som en smörgåsbord av möjligheter. Eller som bara ser en massa problem. Självklart spelar alla de sakerna jättestor roll. Men det finns ändå någonting gemensamt i generationer som gör att det är intressant att studera.
Och vad är det som då gör det så intressant att studera? Eller som, hur säkerställer man att det är just generationsbundet, korrelation och kausalitet här?
Ja, just det. Man kan
till exempel... Liksom, ja. Att du har den här åsikten, det är för att du är uppvuxen i Vilhelmina, då är du liksom per default jättekonstig.
Ja, men liksom, om vi tar generations... Alla människor är lite konstiga ibland, oavsett om de har vuxit upp. Men om vi tar generationsaspekten då, så finns det massor studier och ganska mycket vetenskapliga undersökningar som visar att mellan man är 16 och 24 så sätter sens värderingar. Och då har man till exempel undersökt genom att fråga människor, vad är de två viktigaste händelserna i ditt liv, eller vad är den viktigaste händelsen? Och då inträffar de ofta under den här perioden. Och man kan också fråga om en specifik händelse, som Kennedy-mordet då, om det var tidigare, eller Berlinmurens fall, eller Palmemordet, eller 9-11. Och människor som är mellan 16 och 24 år, de är bättre på att minnas vad de var, vad de gjorde för någonting och hur det påverkade dem än andra generationer. Och det kan man då se som ett, någonting som visar att det här är en ålder, som också psykologer visar, tänker mycket förändras mycket. Man flyttar. Man flyttar mycket mer i den här åldern annars. Man kanske börjar studera. Man träffar nya människor. Man genomgår senare delen av liksom puberteten. Som också visar sig sträcka mycket längre än vad man har trott tidigare. Den, både i social och fysiologisk mening så börjar den tidigare än, man har, än den gjorde förr. Och man anser också att den slutar senare idag. Kanske till och med vid 25 års ålder istället för 19.
Och så vad, hur lång är när börjar puberteten nu då? Enligt...
Ja, 9-10 år, det är liksom lite olika undersökningar. Så här, men den, att det börjar tidigare nu än förr, det finns, är klarlagt. Och det finns massa idéer om det när det gäller liksom, till exempel att vi kanske har mer mat som inte är friskare. Och det kan ju göra att den liksom kommer tidigare. Så här, men jag är ju inte, vad brukar man säga?
Nej, jag ska inte sätta dig på potten
på just
det. Jag är inte
statsepidemiolog eller vad säger man, smittskyddsläkare eller vad så här. Jag är... Det har med kosten att göra och det har med att vi har liksom hög välfärd och att vi äter mycket och vi äter annorlunda mat och sådär. Det finns massa spekulationer. Jag kan inte det riktigt. Jag är mer åt det vad andra har sagt. Men alltså det är ändå så att i flera länder så har man liksom skjutit upp den ålder man anser att liksom en person har blivit vuxen har flyttats uppåt. Eftersom man anses socialt så händer det väldigt mycket fortfarande upp till ungefär 25 års ålder. Så man kan inte riktigt säga att man är vuxen vid 18 längre.
Ja, nej, men det är precis, jag tänker på att det är kopplat till också den mest kända forskningen kanske är den här med att frontalloben och konsekvenstänkandet inte riktigt är färdigt samma dag som man fyller 18, utan det tar lite tid till. Och också
man behöver ju inte vara vuxen när man är 18 längre heller.
Nej, just det.
Utan nej, för 50, 70, 80 år sedan så kanske man var tvungen att vara liksom vuxen och ta ansvar mycket tidigare.
Ja, men precis. Så det är den här, när är vi vuxna? Är det vid konfirmationen? Liksom, det var ju väldigt mycket det som var definierande. Sen fick man ha hatt och rock. Men att, så det som förändrar en generation är helt enkelt att de formativa åren har skett vid ungefär samma tidpunkt.
Exakt, och då kan man säga att det här kallas ju då the formative years, då, eller coming of age, eller erwachsenwerden på tyska då, liksom, att bli vuxen. Och just på tal om det, ungdomskulturen kom ju egentligen på bred front efter andra världskriget. Så det var en generation där man var ung länge, och ett exempel är ju 68-rörelsen, ett annat exempel är ju modsen i mitten på 60-talet. Och det beteendet av många människor som var runt 20 år, det var ju väldigt ovanligt ett par decennier tidigare. Så att det är säkert en sak som liksom bidragit till att liksom flytta upp den här gränsen för när man liksom blir vuxen.
Just det. Så, och jag tänker, vad är det som gjort att du framförallt intresserar dig för det här som forskare?
Det beror egentligen på grunden att jag jobbade i Linköping 2006. Jag var nydisputerad och jag blev ansvarig för ekonomprogrammet. Och då fick jag väldigt mycket studentkontakt. Just i Linköping så är det också väldigt mycket studentinflytande. Och man har mycket kontakt med studenterna. Så jag hade väldigt, väldigt mycket kontakt med studenterna. Jag noterade att de hade väldigt mycket synpunkter på hur vi skulle bedriva vår verksamhet. Samtidigt som de var väldigt nöjda. Så jag gick in och kollade på en kursutvärdering. När jag själv hade läst 10 år tidigare fick kursen 3,5 i betyg. Ekonomistyrningskurs. Och vi hade egentligen inga synpunkter. Nu fick kursen 4,6 i betyg. Och de hade massor med synpunkter. Det tyckte jag var intressant. Så då började jag intervjua studenterna. Och jag bara frågade alla som gick i årskurs 1. Varför de liksom hade valt att läsa vid Linköpings universitet. En del hade ju velat komma in på andra ställen, men de flesta ville liksom läsa där. Sen så började jag intervjua människor i andra länder. I Österrike där jag var och jobbade. Och är fortfarande ibland. Och sen så blev jag uppkopplad då i såna här internationella forskningsnätverk. Och jag träffade bland annat en amerikan som heter Charles Huey. Som har skrivit mycket om det här med generationer i olika sammanhang. Så då blev det både en del publikationer och kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Fokusgrupper, intervjuer och enkäter. För att undersöka och kartlägga generationers beteende och åsikter.
Vi är båda då generation X, och mellan oss och generation Z som vi kommer till så finns generation Y, och så finns det millennials, och bakom oss finns boomers. Ska vi försöka gå igenom några av de här stereotypiska dragen av dessa generationer? Vi börjar med boomers.
Boomers är födda mellan 1945 och 1964 ungefär. Det finns ju olika åsikter och definitioner även där. Men det är också, namnet kommer ju av att det var en babyboom efter andra världskriget.
Just det.
Och andra världskriget kom ju ganska snart efter första världskriget. En del pratade om det liksom 30-åriga kriget och sådär också. Så att,
räknar vi mellankrigsgenerationen som en generation?
Ja, absolut. Men det här är ju liksom the silent generation och så här, det är liksom långt tillbaka. Olika generationer. Så jag tänker så här, boomer är en ganska bra utgångspunkt, för de är fortfarande många som är i livet så att säga.
Just det.
Och har satt sin prägel väldigt mycket på samhället. Så det är liksom en del av den moderna historien att förstå boomergenerationen.
Och vad är de, då deras händelser som de upplevt då? Det är efterkrigstiden, det är medborgarrättsrörelsen, det är...
Men du, det var ju mer i USA, men det satt såklart sin prägel på.
Ja, vi har liksom tänkt Woodstock, Vietnamkrig och månlandning och liksom så.
Och jag tänker Woodstock, modsen, 68-rörelsen, allt det där liksom hänger ihop. Det är ju en liksom enormt stor kraft i form av en ungdomsgeneration som liksom... Istället för att man blir ordentlig och börjar jobba och ta på sig, som du sa för tidigare, hatt när man är 18 år och rock, så är man ung länge. Man liksom reser, träffar nya människor och man är obstinat på ett sätt som man liksom inte varit tidigare.
Exakt, 68-rörelser, kårhusockupationer. Ja.
De var ju fruktansvärt obstinata på kårhusockupationen. De är ju jätteuppkäftiga mot Palme när han går dit. Han liksom inspirerar mitt i natten. I och för sig börjar han med att säga att jag hörde att ni har tagit ert eget hus i besittning. Så att han är ju själv lite uppkäftig. Men de här ungdomar idag är ju inte alls lika uppkäftiga som man var. Och modsen var ju oerhört uppkäftiga mot polisen.
Ja, de var ju väldigt arga på något sätt.
Ja, de var väldigt arga, absolut. Mm.
Och det är ju också väl signifikant att några av de här, ta just 68-rörelserna som ju finns i många europeiska länder, de hade ju inte så jättestort inflytande där och då, men de präglade ju en generation. Ja. Om det så var att liksom en sån slingling som var det väl Gerhard Schröder som fick någon skäll ut och de sa att så här kan man inte komma och demonstrera, utan det handlar om den långa vandringen genom institutionerna.
Ja.
Och han gick ju långt.
Han gick ju långt, får man säga, absolut. Ja.
Så det, ja, det
där... Men det är också boomers hållning inom... boomers själva kan ju tycka till unga människor så. Jag har ju varit ibland hos en del politiska partier och pratat om de här sakerna. Och då har det varit lite så här, ja men snälla du, ung person. Du ska veta att politik, det är många kvällars arbete under många år innan man får någonting direkt att säga till om. Och det är ju inte så intressant för unga människor, vare sig man tillhör generation Z eller generation Y eller för den delen X.
Just det.
Och det är också lite så här, boomers är ju på ett sätt ibland lite pompösa. De har själva tidigt i livet fått väldigt mycket att säga till om. De under efterkrigstiden var en enorm utvecklingsoptimism och en enorm ekonomisk tillväxt i samhället. Vi gick från brist på varor till överskott inom många sektorer. Det blev liksom ganska lätt att få jobb i offentlig förvaltning. Och det, inte minst i Sverige. Sverige sågs ju ett tag som världens bästa land och har för övrigt gjort det även mer nyligen i undersökningar. Så att allting liksom pekade uppåt och gick framåt. Och på den tiden då fick man liksom väldigt mycket så här till om tidigt. Man har också haft de här möjligheterna att liksom ta stora lån och staten betalar det här genom liksom avdragen på, som var som tydligast kanske på 70-talet. Ungefär vid Pomperipossa-effekten var det 1976, tror jag. Och trots detta så har man liksom valt ibland att liksom trycka till yngre människor och säga att nu, snälla du, då får du faktiskt vänta lite grann tills du blir lite äldre.
Just det, för det är antagligen det man fick höra av sina föräldrar. Som ju var de som hade krattat väldigt mycket för boomers. Utan att
alltså jag tror att den där, och så bristen på självinsikt är ju inte så konstigt. Det har vi ju många på olika sätt. Men boomers lite så här kollektivt har nog en brist på självinsikt om hur bra de faktiskt haft det. Många sätt.
Ja, just det, precis. Att hur mycket de har tackat sina föräldrar för det.
Ja, exakt. Eller det var ju också, som alltid, det var ju också rätt mycket tur. Massa omständigheter som sammanföll på ett sätt som gynnade dem både professionellt och på andra sätt.
Mm. Tre drag som man kan prata då om för boomers är, men det är någon slags självuppfattning som stark. De är ganska modiga i att nu går vi framåt, nu ska vi göra det här, allting går och ska bli bättre.
Driftiga.
Och sen finns det samtidigt också någon slags liksom, carpe diem känsla av alltihop liksom. Om vi går vidare till vår generation, generation X, vi är mer liksom, om boomers är så här evigt unga, vilket man kan reta sig på, så vi är mer att liksom, vi är på egen hand.
Men jag skulle säga att det finns, liksom mellan, det finns en generation mellan där, de kallar sig i och för sig fortfarande boomers, men de unga boomers, alltså personer kanske sena 50-talister. Generationsforskning visar att mellan man är 16 och 24 år så sätts ens värderingar. Och så bara med sig dem liksom resten av livet. Och de här som präglas då kanske av mer Vietnamkriget bara på 70-talet. Den generationen som är liksom lite efter de här liksom, Leif GW, Gudrun Schyman, Göran Persson, boomers. Det är ofta lite så här män som fortfarande kan ha långt hår och de är ju liksom rätt mycket carpe diem.
Ja, det är de som är carpe diem.
Lite så här tillbaka lutar de ofta väldigt intresserade av politik. Många politiker är ju 50-talister. De har varit vana vid att liksom argumentera som unga och... just den här Vietnamrörelsen. Det hände ju liksom väldigt mycket så politiskt bara på 70-talet.
Just det, för då, alltså alla de stora politiska visionerna är ju på sätt och vis döda. Den stora visionspolitiken ersätts av nu mer sakfrågepolitik. Det är miljö, det är kvinnor, det är fred. Och Det är ju någonting det här med att generation X är liksom att vi blev lämnade åt oss själva. Ja. Har att göra mycket med att då våra föräldrar skulle förverkliga sig själva.
Absolut. Alltså, så var det ju stora klyftor om vi tar människor som växte upp i kanske liksom i frikyrkan eller i vissa delar på kanske liksom lite mindre orter långt från universitetsmiljöerna. För dem var ju 68-rörelsen någonting som hände väldigt, väldigt långt borta.
Mm.
Och på den tiden så var ju liksom nyhetsrapportering långsam och man uppfattade liksom att saker hände liksom långt bort på ett annat sätt än man gör om man är ung idag.
Just det, just det.
Så det var ju stora klyftor då i samhället mellan olika grupper. Men det var ju en enorm liksom tillväxt på universiteten. Det var ju mycket, mycket fler som studerade än tidigare.
Mm.
Vilket bidrar då till den här...
Vi upplever kalla kriget också då. Marknadsliberaliseringar, avregleringar. Vi har ekonomiska kriser på 80-90-talet. Vi har popkultur som ju knappt funnits innan på det sättet. Nej. Vi har Palmemord och vi har EU.
Precis, jag tror här ekonomiska avregleringar, de är väldigt viktiga för att förstå liksom 80-talet.
Mm.
Finns en film på SVT Play, har funnits i alla fall, som heter Business Class, som handlar om liksom 80-talet och någon så här juppisar som kör omkring och såna här Bob Ewing-mässor och mäklare och den tjej som driver en sån här, vad heter det, träningsklinik som sitter liksom och röker under intervjun och så här, det är ganska kul.
Ja.
Det är också så här,
och det var ju för ordet träningsklinik känns 80-tal.
Exakt, träningsklinik. Så står en massa juppisar där och liksom på löpband liksom på lunchen. Jag har tagit av sig kavajen men har fortfarande slipsen på sig. Det är också lite så här tidsdokument, men det fanns ju en så här optimism på 80-talet.
Mm.
Igen. Och marknadsliberaliseringarna var ju liksom en del av det.
Mm. Så jackar vi ju in i det här med att vi tvingas klara oss själva. Blir ju så att ja, vi kan klara oss själva.
Ja.
Alltså vi ska klara oss själva. Och, liksom
och våra föräldrar sa ju också till oss här. Men nu när du är liksom 20 år, nu får du flytta hemifrån och ut och se världen. Gör något eget.
Mm, just det.
Medan nu är ju föräldrar mycket mer förutsamma med sina barn. Jag hade en student i våras som ville ha liksom ledare från ett seminarium för att hon skulle föra med sin pojkväns familj till Italien. Då sa jag, frågade jag såklart, nyfiken som jag liksom, betalar om flygbiljetten? Hon bara, det är klart de gör.
Det är klart
jag tänkte så här, det skulle aldrig mina föräldrar gjort, varken åt mig eller åt mina kompisar.
Nej, just det. Men det finns också en ny realism här under, som vi möts av. Alltså det är optimistiskt 80-talet och visst med 90-talet. Men det är ekonomiska krascher, det är... muren faller, men allt ändras ändå inte riktigt.
Nej, och det här är också intressant för att om man tittar på den här perioden när man själv växte upp då, jag är född 1972, det var ju oerhört mycket liksom negativa rubriker hela tiden i tidningarna.
Mm.
Det var inflation och det var devalveringar och det var tappad konkurrenskraft och det var varvskrisen och det var liksom ekonomiska kriser på kriser och det var liksom den underbara natten, skatteöverenskommelsen och det var koalitioner och samarbete och så var det Palmemord och så här. Det var oerhört mycket liksom negativt.
Mm.
Medan det här liksom med 80-talet och juppisarna och det här liksom, den delen, den var för mig i alla fall ganska långt borta. Jag växte upp i Linköping.
Just det, och tänk, där finns det de regionala dimensionerna. Liksom, i södra Sverige hade vi då Kockum, Varv och det fanns för Varv i Landskrona. Var de än var så var det riktigt neråt. Så att den här juppi, alltså det var runt börshus i Malmö, möjligtvis om det fanns någon annan Porsche parkerad. Varför man inte hade börshus i Malmö låter ju helt konstigt.
Ja, faktiskt.
Men då det är liksom generation X, det är, lita på dig själv, det är något slags realism, det också, man måste alltid vara redo att ändra.
Ja, men också den här självdistansen och den här liksom ironin. När jag var liksom 20, 22, 23 år och man var liksom på något sånt här med kompisar liksom i Stockholm kanske framförallt, även i Linköping, det var ju superironi överallt, det här liksom Henrik Schyffert-generationen.
Mm.
Så att man skulle liksom, det var också ett sätt att hantera liksom en tillvaro där det har funnits en massa regler kring saker.
Mm.
Så föräldrarna sa, men i vår familj gör vi så här, eller här i Småland Stenar, eller här i Åkersberga gör vi så här.
Mm.
Och man fick inte riktigt ifrågasätt, utan saker var på ett visst sätt.
Mm.
Och då blev liksom sätt att hantera det liksom ironin, tänker jag. Man ironiserade över saker. Idag så är ju både föräldrar och samhället mycket mer följsamma mot unga. Och därför finns det liksom inte lika mycket grogrund för ironi. De tycker inte att det är så kul, unga med ironi.
Nej, just det. Om man inte kan distansera sig från en regel så kan man i alla fall språkligt och attitydmässigt distansera sig från
exakt. Och man kan diskutera saker mer.
Ja, okej, då har vi väl bruna skor efter klockan 6 och så liksom.
Ja, just det. Exakt. Ja.
Och så har man bruna skor precis som alla andra fast man har det ironiskt på något sätt.
Ja, exakt. Exakt. Ja.
Och sen har vi generation Y.
Mm.
Och vad är det för några gökar då? Vad upplever de?
Generation Y är ju födda då 80-94 ungefär.
Mm.
Det var ju liksom en ny våg här nu som kom av liksom lite optimism. För om vi tänker så, 95 var det en bottna i Sverige ungefär.
Mm.
93-95 någon, då hade vi ju haft den här liksom extremt höga räntorna. Vi hade haft liksom dålig ekonomi, vi hade tappat konkurrenskraft år efter år efter år. Och det finns också intressant tidsdokument, en intervju med Carl Bildt 1991.
Mm.
Och då är det ju liksom uppenbart att Sverige har ju verkligen hamnat efter.
Mm.
Alla gamla liksom indikatorer visar att Sverige var ett ledande land, nu liksom blir det sämre och sämre och sämre. Så att det som... Då börjar liksom spira en slags ny optimism i slutet på 90-talet och saker liksom börjar vända uppåt. Och då börjar de första generation Y gå igenom den här perioden 16-24 år.
Mm.
Och då kommer allt det här med, som du säger, liksom populärkultur, Seinfeld, Vänner, massa andra program såklart, dygnet runt öppna gym, förverkliga dig själv. Man börjar också kring millennieskiftet med här liksom employer branding, arbetsgivare ska profilera sig med liksom kuddrum och fredagsöl och det ska vara liksom kul att jobba.
Mm.
Det blev liksom valfrihetsreformerna stod igenom, det dök upp massa friskolor, det kom liksom privat sjukvård, det kom liksom privat alternativ på järnvägen, det fanns fler telefonabonnemang, det fanns liksom tillgång till massa tv-kanaler från olika länder på ett mycket, mycket enklare sätt än tidigare. Det här liksom blev någon slags utbudsexplosion på det populärkulturella området.
Mm.
Och här växer de här upp och då var det mycket så här, liksom förverkliga dig själv, gör saker när du liksom tycker det är kul. Och så bara om att jobba några år senare, då blev det kanske så här att man jobbar stenhårt måndag, tisdag, onsdag. Så när det är fint väder på torsdagen, då går man hem vid lunch och så sitter man och jobbar på en stund på lördagen. Det är lite av den här liksom 8-5-kulturen liksom surrades ut.
Just det, jag minns att det fanns Peak Performance första postorderkataloger hade på baksidan. Att liksom, om det snöar mer än X, då stänger vi. Mm. Så att räkna inte med att du får din order, för då är vi ute liksom. Och så tänkte man, istället för att tänka så vilken risig service, tänkte man vilka sköna människor.
Exakt, exakt. Ja. Och det där känner man igen senare då, att det har kommit mycket sånt här att man liksom försöker vara, sticka ut på det här sättet genom att...
Mm, det är ju också, när Sverige är på dekis, det är också vi, för övrigt då, vi Carl Bildt inviger Vasamuseet. Mm. Det är också ganska skojigt i 1990.
Mm.
Så kommer millennials.
Ja. Jag använder inte begreppet millennials så mycket, för det är ganska överlappande med generation Y. Så att jag pratar mer om generation Y och sen generation Z.
Aha.
Inte 50-20-10.
Ja.
Men millennials är liksom lite yngre än generation Y.
Ja.
Så de är födda så är 80-85 fram till 2000 ungefär. Så jag skulle säga att liksom generation Y är det är det begreppet jag använder.
Mm.
Annars blir det för många generationer. De blir liksom lika varandra om de kommer för tätt.
Okej, okay. Bra. Då har vi rätt ut det. För då, vi har ändå gått igenom vad liksom... Det är ju en valfrihetsgeneration. Och sen kommer vi då till generation Z.
Precis, bara en sak till om generation X. Generation X är också känd bland boomers framförallt för att vara lata. För att när generation X var unga, då man var ironisk och uppfattades ju som ganska provokativ på arbetsplatser.
Mm.
Men man kan också vara så här att man liksom kom med sin freestyle till jobbet. Och så vill man så här, ett år efter gymnasiet vill man åka till liksom Australien och surfa ett år. Nu kanske unga människor åker till Australien ett år och liksom både pluggar och liksom jobbar och surfar. Men då var det mycket så här, man vill ut och se världen. Och där har ju med tiden blivit lättare och lättare att studera utomlands.
Just det.
Eller att åka utomlands för en del. Billiga flygbiljetter och ökad välfärd som liksom från 90-talet och framåt. Men just generation X ses av många äldre som lite latare. Det tror jag bland annat beror på det där, liksom den här lite distanserade hållningen till saken.
Just det, men här får man jobba ordentligt. Det verkar också vara en generation som vill ha fredagsöl. Och...
Ja men exakt, så att liksom, när man hade revisor och började jobba liksom 1973.
Mm.
Först kom det liksom under ganska många år unga människor som liksom, de klädde sig propert, kom prydligt och tidigt till jobbet och läste liksom på ordentligt.
De var exakt likadana, de var yngre.
De var likadana precis, fast de var yngre. Och man kan också säga att då var det också så att om det var en 50-årig mamma och en 22-årig dotter som gick på stan så klädde sig dottern som mamman.
Mm.
Sen kommer liksom generation X och börjar bli lite obstinat. Och då börjar mamman efter ett tag klä sig som dottern. För man vill liksom vara ung. De här liksom självförverkligande människorna som liksom, när de börjar bli äldre.
För det är någonting som boomers och generation X delar. Är väl denna liksom vurm för att vara ung?
Absolut, absolut. Mm. Och det gör kanske inte senare generationen lika mycket. Men det kanske de kommer göra sen, det vet ju inte än.
Nej, det kanske inte. Men det finns någonting som är, jag har varit på både en och annan 40- och 50-årskalas där liksom någon har sagt att ja, nu är vi ju lite på livets middagshöjd. Kanske lite ironiskt. Mm. Och någon har alltså vrålat, nej, vi är fortfarande unga!
Ja.
Och, liksom, och fullständigt menat detta.
Jo, men absolut. Och man ser ju de här liksom 55-åriga männen som ska ju ha liksom killmiddag och liksom kommer i sneakers och...
Ja, men jag följer en tjomme på LinkedIn som jag tycker är ganska fånig, men jag följer, för han är oerhört fascinerande och typisk för detta. Han har nu en business som bygger på att alltså, han alltid haft liksom sån scarf eller halsduk inomhus, och nu bygger han någon slags verksamhet kring det.
Ja.
Och det känns ju väldigt mycket som att han har övervintrat, så han kanske är modern igen, det vet man inte. Men det är väldigt mycket en ungdomskult och långt hår fast man har fyllt 50.
Mm.
Men för övrigt, ska vi inte säga, alltså, anser inte alla generationer att de senare generationerna är obegripliga, jobbiga och lata?
Jo, absolut. Det finns ju sådana tendenser. Och det här man måste tänka annorlunda, tänker jag.
Mm.
Om man var konstruktiv. Jag tänker så här, om man är liksom 45-50 år och jobbar någonstans.
Mm.
Och så bara man har den här hållningen lite grann att de unga är ju lite uppkäftiga, lite lata och lite problematiska.
Mm.
Till slut så kommer man ju både för sig själv och för andra hamna i ett läge där man blir liksom lite inlåst på sin arbetsplats. Man blir lite gnällig.
Mm.
Och det kommer smygande. Och det bästa sättet att liksom hålla sig ung och vital är ju att faktiskt tänka så här, vad kan jag lära mig av de här unga människorna?
Ja, men precis, för man vill ju inte kanske släppa allt och bara, alltså, försöka vara som dem och kepsen bak och fram, det vill i alla fall inte jag. Men jag vill inte heller bli en sån som i alla sammanhang säger, det där är inte riktig glass när man ser någon Ben & Jerry's.
Exakt, ska liksom Big Packs tre smak.
Ja, det, ja. Det är liksom det topp 80 som är liksom den finaste och största glassen vid en gångsklass jag växte upp, som jag alltid ger mina barn liksom. Och de bara, ja. En kokosboll upp och ner, alltså vad är grejen?
Ja, men jag tänker så, man behöver inte kommentera så mycket heller att man är äldre, utan man kan liksom... observera saker och liksom snappa upp saker och tänka, jag kan lära mig massor av de här unga människorna, och de tycker så här, vad ska de här mötena för? Då tänker man så här, ja, kanske var en bra idé att inte ha sådana här möten. Kanske inte behöver tisdagsmorgonsmöten.
Nej, alltså precis, ett bra argument.
Jag har alltid haft det.
Ja, det är sällan ett bra. Det vet man ju själv om man hade fått det liksom.
Nej, men jag tänker att liksom generellt, jag tror att man inte ska prata så mycket om att man är gammal, utan mer liksom tänka.
Eller om du är rädd för att vara gammal, så är det liksom det, att prata om att vara gammal är liksom det, eller att liksom insistera på att någonting alltid varit,
ja,
är ett sant tecken på att du kanske är lite till åldern kommen.
Ja, ja, men just det där. På vår tid så gjorde man ju inte så här. Eller? Förr fanns det ju telefoner med ringskiva.
Jag minns jag höll på med ringskiva. Jag skrev en bok om engagemang, och så tittade jag gamla papper och så såg jag exakt samma argument. Du kunde lägga argumenten från liksom 2002, mellan 72, 62 och 42. Ja. Liksom, i arbetarrörelsen förr i tiden, där var det minsann. Liksom. Ja. Men nu kommer de här lata jävlarna och de vill aldrig. Liksom. Och så ser man det här 1922.
Ja, men alltså, jag tror att mycket av det här att man också pratar lite så här negativt om yngre människor, ja, är ju för att man också är lite frustrerad över att bli äldre själv.
Mm, just det.
Man kanske egentligen har velat vara 26 år och ny i arbetslivet och ha liksom livet framför sig och
just det,
en massa möjligheter, istället för att liksom sitta inlåst i sin livssituation professionellt bland annat kanske.
Mm.
Och då, det är ju en ganska liksom grundläggande mänsklig mekanism att man försöker att hantera sin egen situation. Genom att, ja, men jag tänker så här, boomers tycker jag har blivit åtminstone nu när de är äldre.
Mm.
Det är väldigt mycket, jag har en kompis pappa, han så här, han bor på Malta och han kör Saab och han handlar på flyger ANR och handlar på Lidl. Mm. Och då, det berättar han gärna. Jag tänkte så här, det är ganska många boomers som är så där.
Mm.
De tycker så här liksom, de har köpt elbil, då ska de berätta för alla hur bra det är att ha elbil. Mm. Eller så ska de aldrig i livet ha en elbil, för det är så dåligt att ha en elbil.
Mm.
Eller de liksom röstar på något visst parti och så ska de liksom förklara för alla andra. Jag tänker så här, jag gillar den här liksom lite nyfikenheten. Ja, men ibland är det bra med en elbil, ibland är det bättre att inte ha en elbil. Olika politiska partier har ju olika liksom skiftningar. Liksom, jag gillar när man liksom är lite nyfiken och är flexibel i sitt mindset.
Just det.
Ja, men och det tänker jag att en del blir ju lite så här, de vill gärna förklara för andra hur saker och ting bör vara. Och det tycker jag, det är gubbigt.
Det är jättegubbigt. Och sen är väl också det som någon sa det någon gång klokt, att bitterhet är ju ilska som man inte vet var den kommer ifrån.
Mm. Sant.
Då kan man vet kanske inte ens om att man har ju också vill vara liksom... Både du och jag har passerat 40, vi kommer ju aldrig hamna på någon lovande lista igen.
Nej, nej.
Om vi någonsin varit det, jag har inte varit det, jag har aldrig varit lovande. Men det finns ju någonting i det där. Och jag tycker det var intressant när man läser om din forskning, så pratas om att så hur, du tittar på hur nya generationer kan integreras i samhället.
Mm.
Men vad innebär det? Alltså, samhället formas väl av varje generation, eller är det samhället?
Nej, men jag tänker alltid så att man ska tänka så här, hur tänker personen på andra sidan?
Mm.
Om jag tycker att min chef är knäpp som säger upp en massa folk och liksom allting så där, man tänker så här, men vad skulle du själv gjort om du var chefen?
Mm.
Om jag är moderat så tänker jag liksom, Magdalena Andersson har ingen koll, hon gör så här och så här, hon är i en enorm opposition. Så här, jo, men vad hade du själv gjort om du varit Magdalena Andersson?
Mm.
Om du så så tänker du Ulf Kristersson liksom, varför var han så här innan han var liksom, och nu sitter han i skiten själv så här. Alltså hela tiden försöker tänka så här, men jag bor i en storstad.
Mm.
Jag vill inte bo på landet. Jag är själv en storstadsperson. Jag gillar stora städer. Jag tycker inte så kul att vara på landet.
Mm.
Jag tröttnar på en liksom röd stuga med vita knutar efter ungefär ett dygn.
Mm.
Men samtidigt så är det väldigt många människor som trivs där. Då får man liksom vara lite nyfiken på det, och man kan också förstå de människorna mer, istället för att man liksom skapar de här liksom bilderna av andra människor och tycker att de liksom har fel.
För det är det jag tycker är liksom intressant med den här, att prata om det som integration.
Ja.
Att inte liksom säga att samhället ändras för det kommer de här nya. Eller att säga att liksom de måste förstå hur samhället funkar. Utan att liksom nu kommer här en ny grupp med andra värderingar. Mm. Och
då måste vi lyssna på dem. De har ju massa saker med sig som inte vi har.
Ja,
och vi kan lära dem massa saker också. Då måste man ju ha det här liksom utbytet.
Mm. Det är liksom varningssignalen du hela tiden har, är ju någonstans för liksom den här bristande nyfikenhet.
Ja, men det är liksom, vi lever i en väldigt polariserad värld. Det är extremt i USA. Jag har ju CNN hemma då, men inte Fox. Men jag kollar ju Fox ibland ändå.
Mm.
Men CNN har ju blivit, en del tror ju då att det är bara Fox som skapar den här polariseringen. Jag skulle säga att CNN bidrar väldigt kraftfullt till den här polariseringen.
Mm.
Det är ju på liksom samma sätt. Vi reste förra sommaren igenom USA 4 veckor med familjen. och liksom människor generellt är knäppa i USA. Mm. De är så skruvade åsikter.
Mm.
Utom som typ var en amerikansk släkting som vi älskade på, som för länge sedan har lämnat båda partierna bakom sig och liksom,
ja,
han tycker att liksom allt är liksom spårat. Men alltså jag tänker så här, vi måste ju som personer, oavsett om vi är 20, 40, 60 eller 80 år, försöka liksom motverka polariseringen i samhället genom att vara nyfikna, lyssna på andra människor, försöka liksom förstå andra situation och förstå unga människor och se vad liksom de kan bidra med.
Mm.
Ett bra sätt är liksom att ta barn, och man kan läsa en massa saker av sina barn.
Mm.
Vi kan också liksom lära barnen en massa saker. Det låter kanske självklart, men jag tycker att man i många situationer i livet kan välja antingen att tycka att de har fel, de har inte fattat, eller så tänker man, undrar varför de gjorde så.
Mm, men precis, det är ett sätt att, det är en skillnad i att bara säga att nu ska vi ju förstå generation Z, som vi strax ska prata om, och ett annat sätt att säga liksom, nu ska vi se vad de har för världsbild som vi kan lära oss något av.
Jag gillar att liksom byta värld ibland. Jag jobbar i Österrike ibland. Jag ska dit några dagar nu i mars och jag pratar tyska och sådär. Jag tycker verkligen det är kul att komma dit, inte bara för att jobba, för det är kul, men också att man liksom, man är där några dagar, man lär känna människorna, man pratar med dem, man liksom ser hur de tänker kring familjesituation, världsläget, pandemin, subventionering av liksom offentliga, vad heter det, kollektivtrafik, politik, allt möjligt.
Det är alltså att befinna sig i ett annat land, att kunna ett annat språk är ju oerhört berikande. Jag känner samma när jag är i Danmark, men också med ett gäng, vet du, går i skogen och tältar och oss. Liksom. Och där är vi män allihopa, men det är liksom från 30 till 55 kanske.
Mm.
Och då är man ju, det är en generation. Alltså man är ju olika, liksom någon har precis skaffat sin första, liksom flyttat ihop med någon.
Mm.
Och någon har precis haft barn som flyttat ut.
Ja, jag förstår. Ja.
Det blir väldigt liksom roligt, jag minns någon gång när någon sa så här. Alltså, några som är som duktiga på att leda samtal, det är inte tanken, det ska vara självverkligt, det ska bara hänga i skogen för det är mysigt. Men det blir ju väldigt bra samtal. Och hur någon som sa, som, ah, men hur var det nu Fredrik, fick du och din tjej, hur går det med att skaffa barn?
Mm.
Jag tänkte, jag var ganska ny, tänkte, det var ju en väldigt liksom, privat fråga där direkt. Liksom. Och sen så dröjde inte så här, men för Olof här borta, visst hade du och din fru det med era första barn, det är jävligt svårt att få, eller hur? Liksom.
Ja, ja.
Och, liksom, de, där delades det, liksom, han som var 30 trodde väl att liksom, de var de enda som inte kunde liksom, få barn.
Nej, men exakt, och det tänker jag så här, det är ju också lite så här, yngre människor tycker det är lättare att prata om saker. Med att det är liksom det här med att försöka upprätthålla en fasad, det är ju liksom lite inte så intressant för unga människor som det varit liksom föräldrar generellt.
Men hur menar du då?
Nej, men jag tänker att många i den här generationen, boomergenerationen, de kanske flyttat till en större stad och de ville liksom byta dialekt, de ville verka liksom världsvana.
Mm.
Ja, men jag kan höra liksom äldre människor säga så här, är det här någonting vi håller inom familjen, det pratar vi inte med andra om. Utan man försöker liksom upprätthålla skenet av att man är framgångsrik familj som inte har några problem. Ja. Har barn och problem så vill man inte prata om det med sina vänner. Men jag tänker att min generation, eller vår generation, vi är liksom mer öppna med saker och ting. Och yngre kanske ännu mer.
Just det. Det slår mig nu när vi pratar att vi är ju i generation X nog mer lika boomers än vad vi anar. För jag tänker,
det är vi säkert.
I professionella sammanhang så har vi fortfarande kvar det. Titta bara på LinkedIn, hur många som liksom skriver om grejer där. Och
ja, det är väldigt mycket personer 35 uppåt.
Mycket personer 35 uppåt som säger olika saker och skriver inlägg som inleds med äntligen kan jag berätta. Eller att någonting som många frågar mig är att...
Ja, just det.
Som så här.
Nu är det officiellt, jag ska byta tjänst. Och så att ingen bryr sig riktigt.
Nej, jag vet inte ens vem du är. Vi träffades i en slags diskussionsfält för 3 år sedan. Och liksom jag har glömt vem är han. Så att det... Ja. Om vi ska gå in lite på egenskapet för generation Z, de är ju starkt påverkade av krisen det vi varit inne på.
Mm.
De är idag någonstans mellan 10 och 25, grovt räknat.
De är ju födda mellan 1995 och 2010.
Ja.
De är ju då mellan 14 och 29 år, eftersom de är födda mellan 95 och 2010, ungefär.
Ungefär.
Jag tänker så här, det har varit väldigt mycket kriser de senaste åren, men de första åren på den här perioden, mellan 1995 och 2021, hade vi i Sverige en reallöneökning på 71%. Och det ska jag säga, det är bland, i västvärlden är det liksom, om vi använder ett lite gammalt begrepp, det är liksom unikt. Vi hade dålig ekonomi på 90-talet och vi har blivit ett av världens liksom rikaste länder igen. Det finns några som är rikare såklart, liksom Norge, Nederländerna, USA etc. Men det finns ju, vi har hamnat väldigt långt upp, vi har väldigt mycket innovationer. Det kom en undersökning från US News förra året som sa att Sverige har världens högsta livskvalitet.
Just det.
Mycket innovationer, mycket trygghet och allt sånt där.
Och det är då en generation som vuxit upp med att man kanske får lite finare bil var tredje
år. Exakt. Man har haft liksom en reallönetillväxt på ungefär 3% om året under många år. Så det blir lite längre resor, lite dyrare cykel, lite godare, mer hämtmat och så vidare. Och samtidigt har vi den här liksom gigekonomin som gjort att vi kunnat köpa väldigt mycket tjänster till låga och orimligt låga priser.
Just det. Och så att när vi pratar om liksom covid-19 och klimatförändring och finanskris, så är det liksom slutet på en lång period. Ibland kan man prata om det långa 00-talet och liksom, eller långa 10-talet. Men det är liksom, det är en period där som har varit allting känns toppen och sen plötsligt så är det stökigt.
Exakt, och då får man ändå tänka sig att liksom den psykiska ohälsan i Sverige på grund av pandemin har säkert varit mycket lindrare än i många andra länder där man har haft liksom mycket hårdare lockdowns.
Men de har samtidigt en realistisk syn på verkligheten.
Mm, de har fått det i alla fall.
Och det är helt enkelt, alltså vi, för ibland kan vi tänka att de lever i någon slags låtsasvärld med sina mobiler, pratar av egen erfarenhet. Men samtidigt när man börjar prata om grejer så är de ju mer medvetna om samhällsutmaningen än vad jag tror. Liksom, min 16-åring kom häromdagen och hade klagat för mormor om att vi tittar aldrig på tv ihop, till tv-nyheterna ihop. Ja, det är för att vi tittar inte på tv utan vi streamar ju ibland och då är den vissa bäst i test liksom så.
Men det här med,
hon saknade uppenbarligen inte bara lägerelds tv utan lägerelds nyhets tv liksom.
Men det är intressant, för att tidigare generationer har kollat på liksom samma nyheter, alla har fått dela samma budskap. Idag har ju de här informationsflödena blivit individualiserade. Jag kanske bor på Södermalm. Jag har en rosa och en cerise strumpa, typ samma färg, men och så har jag liksom en kolonilott, jag gillar inte biltrafik, jag jobbar på Miljöpartiets kansli. Min kusin bor i Sölvesborg, har just blivit av med jobbet och kan inte prata engelska. Våra världar är väldigt, liksom väldigt olika idag. Vi får olika flöden. Och det här just beror ju både på att vi själva följer saker, avföljer saker, lägger till vänner, tar bort vänner. Och på att de här Facebook, Amazon, Google, de här liksom företagen ser till att vi får information, och för övrigt svenska dagstidningar, ser till att vi får information som vi gillar och inte får information som vi inte gillar. Så till slut blir våra världar liksom mer och mer olika. Och det här är ju någonting som skapar polarisering och blir ett demokratiskt problem. Det finns liksom ingen grundläggande demokratisk gemenskap på det sättet som det fanns förr. Man har olika syn på samhällshändelser.
Ja, och vi, ibland har man en förenklad bild av det där. Eftersom i grund och botten är vi ju självsegregerande.
Absolut. Alltså, det är ju inget nytt fenomen, men det har liksom blivit påskyndats av...
Men det är ju intressant att samtidigt så har vi de som kan liksom... Men min son har bekanta i USA som han aldrig någonsin har träffat. Och träffat via vad det nu är han är på för någon slags spelserver. Liksom. Så att det ska släppas någonting i USA så kan hans kompisar köpa det. Sen så skickar pojken grejer dit via något betalt grej och så kommer det hem sen. Så de dropshippar ju åt varandra. Så bara, okej, om de bara släpper en grej i USA så får vi skicka den i alla fall.
Men det är klart, realismen kommer också. Liksom, barnen ser ju på snappkartan var alla andra är. Liksom. Så är man 50 personer som är bjudna på fest och jag inte bjuden, så kommer jag ju se det. Så var det kanske inte riktigt förr.
Verkligen inte. Nej, det var en hel sommar. Man hade inte en aning vad gjorde du. Liksom. Man
känner
knappt igen klasskompisarna. Liksom.
Och det är ju en del föräldrar som tycker att Snapchat är farligt. Det har man ju liksom hört på såna poddar. Liksom, att det kan vara något, någon skum person som har det. Men liksom, utan Snapchat så är det svårt att hålla kontakt med människor och veta vad man ska göra.
Alltså det blir just den här generationsgrejen att vi gnäller på mobilerna och så har vi dem själv hela tiden. Eller att vi glömmer bort, vad är det vi tittar på? Är det National Geographic eller porr? Och i så fall, vad är det vi vill lära oss för respektive grejer? Det är någonting som... Det finns också här, tänker jag, det här med att de har en stark vilja att påverka. Tillbaka lite grann till dina studenter på Linköping och studenterna där. De anser sig kunna ha åsikter. Och vara nöjda.
Ja, men det beror ju på att de har vuxit upp med liksom fisken i vattnet-kurs. Vad vill du bli? Vilken förskola ska du gå på? Min dotter som är född 2007, hon hade, när hon var 3 år på förskolan hade vi något så här utvecklingssamtal. Vad tycker du om maten? Vad tycker du om samlingarna? Liksom lite så här. Det hade ju aldrig hänt på vår tid.
Nej.
Så att inflytande tidigt och man lägger upp saker för att man vill liksom ha likes och reaktioner. Man lägger liksom saker på TikTok eller vad det är för någonting, eller Instagram. Allt det där gör ju att man får... man kan ju tycka att de är liksom väldigt törstiga på feedback och återkoppling, men det är ju alla generationer. Alla människor vill ha positiv feedback. Och boomers kunde vara så här, min handledare när jag doktorerade sa, jag sa någon gång så här att var det ingenting som var bra med mitt manus? Då sa han, säger jag inget, är det bra? Det var liksom lite den här, man ska inte ge beröm och man ska inte heller ta beröm, emot beröm, för att jag gör bara mitt jobb.
Just det, man får inte vara ut med hoven.
Men alla är ju otroligt intresserade av feedback från andra människor och vill liksom ha bekräftelse. Oavsett generation och oavsett vem man är.
Precis, så du lärde dig att han sa ingenting, då är det fantastiskt. Medan om du har handledat någon så vill de att du ska lajka.
Exakt, exakt. Och då kan en äldre kollega tycka så här, du kan ju inte säga att det är bra, det är en akademisk text. Det får man inte säga att den är bra. Jag var på funktionär på en tennisturnering. Jag kan visserligen inte räkna, men det var två Brommamammor som hade liksom paxat receptionen, så jag var tvungen att vara funktionär.
Mm.
Och då var det en pappa från Balkan som har tagit med sig liksom många i släkten, och de är där liksom, han står och skriker åt sin son att han är dålig, och då sa jag så här, men det där var hårda ord, och sa han, du ska alltid säga att han är dålig, för annars slutar han att förbättra sig. Sen går det liksom ett par timmar, så när det är en svensk förälder till den där jag liksom bor, som säger liksom så här, ja men det var, du var jätteduktig, det var domaren som gjorde fel, för att du var egentligen bäst. Så jag sa, oj, men domaren gjorde nog sitt jobb. Så jag sa, ja men det är ju jättesynd om henne om hon tror att hon inte är bra. Och så har jag frågat lite grann tennistränare, och så säger de så här, men nu vill de ha privatlektioner för att få höra att de är bra. Så att de vill helst inte vara liksom i tävlingar, för då kan de förlora. Tänka så här, det är ju kontraster, eller hur?
Ja, det är kontraster.
Och inget av det är ju liksom riktigt sunt.
Nej, och det är ju som du säger, det är ett grundläggande mänskligt behov av att liksom vilja bli sedd och bekräftad.
Ja.
Att bli älskad tillbaka.
Men intressant om vi pratar om de här sakerna, jag tänker också så här, Sverige har väldigt mycket innovationer. Vi har väldigt hög anställningstrygghet. Och de här länderna som kommer högst på de här listorna, det finns massa listor. Högst livskvalitet, världens bästa land att bo i, etc. Mm. Alla de här länderna som kommer långt upp har mycket demokrati, låg korruption, stor offentlig sektor, hög anställningstrygghet och mycket innovationer.
Mm.
Sverige, Nederländerna, Island, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Danmark, Norge.
Mm.
Så att det här med tron på att liksom, om du är rädd att bli av med jobbet vilken sekund som helst, så blir du innovativ, för du vet att du måste bestämma.
Nej, det är, alltså, den psykologiska tryggheten är ju viktig. Sen är det där raka, jag menar från i Danmark då, och även i södra Sverige, så har vi ju ett annat sätt att uttrycka oss som är mycket mer liksom direkt. Och liksom,
absolut.
Jag kan ju säga till mina barn att liksom, nu är du en idiot, var inte det. Liksom, sluta med det. Och det betyder inte så himla mycket.
Nej.
Men i andra delar av Sverige skulle ju vara en fruktansvärd kränkning.
Mm.
Så det är ju det där att hitta. Och det brukar ju alltid vara så att man lever med någon som har den motsatta uppfattningen om hur man ska uppfostra barn. Och då blir, inte minst om man är från olika delar av landet, så kan man också det bidra till att ytterligare liksom förvirra.
Det hörde på den här språk, man kan ringa in och ställa språkfrågor.
Ja.
Jag har faktiskt mejlat dit en gång i mitt liv, och då ska jag göra så här, varför säger unga människor ingen fara när man istället för lite så här,
precis,
om ingenting liksom. Ja. Man håller upp dörren så här, tack, ingen fara. Vadå ingen fara?
Ja.
Ingen fara, tänker jag med så här, Per, jag råkade skvätta ner din beige rock med smuts.
Ja.
Förlåt,
ja.
Då säger du ingen fara.
Ja.
För jag liksom står lite i skuld till dig, och du tänker så här.
Ja. Ingen fara, jag löser det. Mm.
Men det var i alla fall dåren som har liksom sagt, han brukar säga när hans fru har lagat god mat, det var helt okej, och han tyckte att det var ett fint sätt att uttrycka sig, men hon tyckte att man skulle säga att det var gott.
Ja, nej, men det är, i finns Helsingborg det? Har jag hört många, det är helt ok, det betyder att det är fantastiskt. Lite som Storbritannien är ju också, liksom, ju högre upp i den sociala klassen du kommer, ju mer återhållen är man liksom. Not bad är ju liksom.
I was a bit surprised kan betyda att man är väldigt besviken.
Mycket besviken, mycket besviken. Och det är ju liksom den här, alltså när vi hamnar i och ska leda då den här generation Z. De har ett förhållningssätt till sig själv och jobbet. De har en självklar teknisk kompetens.
Det här skillnaden är faktiskt inte så stor med den generationen som man kan tro. Jag skulle säga att liksom, boomers och yngre är ju rätt så bra på såna här tekniska saker.
Ja, men tycker nog att vi 70-talister är dåliga. Det finns en tesen att 70-talisternas stora mörka hemlighet är att man inte är så duktig på teknik som man låtsar. Att man aldrig kan få upp liksom i helskärmsläge.
Ja, just det. Nej.
Men det finns någonting i den där liksom också. Man har ju självklart teknisk kompetens. De är ju digitalt infödda, men de är ju, däremot är de ju analogt invandrare. Det tycker jag märker på mina barn och deras kompisar som har börjat köpa som skivor och skivspelare.
Mm.
Och liksom, där är de ju verkligen invandrare.
Mm.
De har ingen relation till det. Eller även bok är de ju invandrare till. Så att liksom, de har inte så här naturligt, men de läser ju kanske mycket mer än vad vi gjorde.
På mina barns skola är det faktiskt en policy att de bara har fysiska böcker.
Ja, men för att intressera dem till detta märkliga.
Ja, det finns många åsikter om det, men det är ju bra för läsvänligheten.
Mm, det är det onekligen. Men alltså hur, jag tänker också här, hur man, ska man leda dem? Det är ett annat förhållningssätt till problemlösning. Alltså då har du all information. Medan en 70-talist kanske suckar hög ut över en stulande dator och förändrar inte sig att de ska förbarma sig över dem, så kan den här generationen säga att googla fram en how-to eller försöka själv.
Mm.
Och där kan jag ibland känna att det går snabbare att fråga någon som vet, medan yngre då kan säga att liksom, men varför fråga, informationen finns ju online. Vilket ju är enklare, då stör man inte någon annan.
Jag tror också att använda sina sociala nätverk är också oerhört viktigt och bra, oavsett generation, för att liksom lösa saker. Och smarta arbetsgivare ser också till, om man anställer personer, att anställa personer som har bra sociala nätverk. Det är ett sätt både att hitta liksom problemlösningskompetens, ett sätt att marknadsföra sina produkter och marknadsföra sig som arbetsgivare. Och skapa liksom trygghet för den här personen. Det finns liksom mycket utbyten. Är man ängstig som arbetsgivare kan man ju tänka att man anställer någon som inte känner så många. För då kanske de har mindre sannolikhet att de genom alumninätverket sätter att liksom dra vidare.
Mm.
Men om man tror på sitt erbjudande som arbetsgivare, då tycker jag att det är bara bra om medarbetarna har liksom stora sociala nätverk. Jag tror att även om man hittar saker online, ibland kan man behöva fråga någon. Och då tänker jag så här, ju yngre man är, desto lägre tröskel är att fråga någon annan än sin chef.
Mm.
Och det säger också yngre människor när jag har frågat dem så här. Ja, men min chef har ingen koll på det här, så att jag frågar alltid en kompis som jag inte liksom löser det genom en googling.
Just det.
Eller någon känner något nätverk eller någon kompis.
Och det kan ju vara bra att tänka på det då, slår det mig, om man tycker att man har medarbetare som ägnar tid åt att som snacka med sina polare på arbetstid.
Ja, de kanske löser ett jobbproblem.
Ja, de kanske löser en kompis jobbproblem som de sen kan ta tillbaka nästa gång. Liksom, what comes around, etc. Liksom.
Exakt, men då tänker jag också så här, vi har en tråd med några gamla kompisar. Det var en av de här personerna, han är ganska lat, tycker vi andra.
Mm.
Han menar att han stänger av sin jobbtelefon när han går hem. Men han sitter och gör en massa annat flera timmar om dagen på jobbet.
Mm.
Och då svarar jag att antingen så jobbar man 8 timmar med på jobbet, sen stänger man av telefonen, eller så gör man som vi andra, att man kanske gör lite prata saker på jobbet, men att man också tillgänglig på kvällen om det är någonting. Men det tyckte inte han, för han hade svarat en gång på kvällen, då fick han massa extra jobb. Så det vill han liksom inte riktigt ha. Jag tänker så här, arbete och fritid flyter ihop mer.
Ja.
Men där är ju utvecklingen ändå gått till att liksom generation Z, de vill ändå ha rätt så tydliga gränser mellan arbete och fritid.
Mm. Eller tydliga gränsdragningar, sen kan de vara vilka som helst. Det är så här, vi...
Nej, det är inte som liksom för 20 år sedan man inte vågade störa en person som på semester, fast den personen väldigt enkelt skulle kunna lösa en sak.
Nej, men det finns någonting med det där, liksom bara att återigen, all tydlighet är ju bra.
Ja.
Men att prata om det, jag har också varit med i en situation som du beskriver, där någon kollega bara så här, men om det där får vi ta, jag jobbar ju nu, svarar inte förrän liksom nästa morgon.
Ja, just det. Och fast en minut av den personens tid skulle kunna lösa någonting.
Ja, och liksom så att vi är ett lag och vi måste tänka på det sättet. Ja. Liksom, det är inte så att du är här för att bara hämta pengar. Utan i så fall så får vi strukturera din tid här på ett annat sätt. Alltså det blir...
Och det måste man lära sig, att man ringer på kvällen när man håller på med någonting eller på en middag eller hos några kompisar. Så här, men du kan fråga snabbt.
Mm.
Oftast går det ta saker på en minut.
Ja, det är en lärdom också att förstå hur man ska... fråga och att förstå att folk inte vill heller känna att de är standby, utan nu är det liksom en norm. Men det är också en sak som jag läste någonstans, och det var att det här med att de har tillgång till all information innebär att det kan ställa till det för en chef som ser som sin uppgift att sila information, att se till att medarbetaren ska veta allt eller ta ställning till hela tiden. En chef sa att jag kan inte berätta mer nu, för det här, vi håller på att prata om det här i ledningsgruppen. Och ingen medarbetare sa det. Okej, och vad sa ni där då? Att det var liksom helt självklart och det var obegripligt och liksom odemokratiskt att inte få veta allt.
Liksom. Ja, men det är liksom så man är uppvuxen också. Mm. Man kommer in på förskolan och man liksom får höra liksom vad de har för policies. Och jag tror så här, liksom föräldrarna låter liksom barnen läsa liksom veckobreven, kanske korrespondens med andra föräldrar. Så här, 13-åringar så åker iväg på en resa tillsammans. Föräldrarna har en WhatsApp-tråd och barnen följer vad som står i den där WhatsApp-tråden, fast den egentligen är tänkt för föräldrarna. Mm. Det finns ju en enorm liksom öppenhet mot barnen hela tiden, som inte fanns tidigare.
Mm.
Så att när jag var liten och mina föräldrar hade vänner på besök, då var vi liksom barnen på övervåningen. Då var jag en massa okända människors barn. Vi hade inte så kul liksom.
Nej.
Kunde kolla så här Guinness rekordbok eller kolla på Drutten och Gena liksom.
Det räckte länge.
Ja. Men så att liksom, medan nu är det ju mer så här att liksom barnen är lite mer uppmärksamma. Liksom, en del tycker då att unga barn är curlade, men det här är ju också en skala liksom.
Mm.
Föräldrar mer följsamma mot sina barn och frågar sina barn mer och tar hjälp av sina barn mer. Jag tänker att det kan vara både en... jag tänkte säga, jag har en kompis som har en son, han säger själv att han körde sin son mycket, och andra sidan så liksom planerade 19-åriga sonen och bokade hela liksom familjens semesterresa.
Mm.
Det är ändå ganska schysst förtroende man ger till sin 19-åriga son.
Ja, verkligen, det finns ju någonting där. Jag kan vara rädd för det, att man håller folk i liksom, eller håller mina barn i barnsäng på något sätt. Håller dem i barndom och liksom gulla med dem för mycket istället för att säga att liksom, jag är inte din kundservice, får lösa det på något annat sätt. Och samtidigt så vill man ju hjälpa dem att lösa, man vill ju vara den där extra. Men på jobbet är det ju, försöker nog vara samma sak, när vi har haft många unga medarbetare som vill så här, som frågar jättemycket, eller som kan vara svårt att fråga, eller som frågar en kompis, och så kan inte den kompisen, så stannar det där.
Mm.
Det tycker jag har varit en frustrerande grej, för jag kanske i mig, om det är vår generation eller så, när det gäller då den senaste generationen, folk runt 20, att man ber dem någonting och sen så kan det liksom, den här återkopplingen kanske inte kommer alla gånger liksom.
Nej,
Och det vet jag inte riktigt om det är en generationsfråga eller om det bara så att jag har haft liksom otur. Men han har märkt det flera gånger. Så att då måste jag säga att jag behöver ha återgått när det är färdigt. Men måste rapportera tillbaka när det är klart. Mm. Om det har handlat om att de antar att det syns i något system. Eller att liksom. Men det där har jag haft svårt med liksom återkoppling.
Ja, men det måste man vara tydlig också. För att, men vi har haft massa amanuensor här på universitetet. Mm. Och har nu också som är liksom mellan 22 och 25 år gamla. De har varit superbra. Mm. Nästan alla.
Ja.
Utom en som körde studenterna, men det var flera år sedan.
Ja, just det.
Annars var det så här, man ber om någonting. Ja, men det hände så var så här 17.30, så det var en sak nyligen nu med en tenta som vi skulle gå igenom. Så här, 550 tenter, man började rapportera in liksom resultat på en fråga. Det tog väl kanske, har vi tagit 2 timmar för mig.
Ja.
Jag skrev en instruktion på 2 minuter. Efter 2 timmar får jag ett svar. Nu är det klart. 17.30 liksom.
Ja.
Mycket så här liksom. Tycker de är väldigt snabba på att fånga upp saker och liksom lösa det.
Just det. Ja, men det är ju det. Att också lära sig leda, och det har ju inte bara med generationen att göra, att säga, okay, det här vill jag att vi ska åstadkomma.
Ja.
Och sen lös det. Liksom.
Ja. Ja, men jag tror att man ska vara liksom ganska opompös när man pratar med många också. Istället för att liksom prata om sin ledarskapsfilosofi och liksom hålla så här en introduktionsvecka, så kan man säga så här, men Per, sätt dig ner och gör det här. Liksom. Ganska konkret.
Lös det på vilket sätt som helst.
Ja, exakt. Bara löser det.
Ja, men använd AI om du behöver eller gör någonting annat. Liksom.
Ja, exakt. Jag tycker också att, men integritet är ju väldigt viktigt när man anställer en person. För att, som jag sa, liksom, det är väldigt viktigt att personen har ett stort socialt nätverk. Men det är också viktigt att ha personer som är försiktiga med information. För om man, det här med att man ringer till kompisar eller kontaktar kompisar för att liksom, lösa saker kräver ju en ganska integritet. Med tiden har man ju utvecklat relationer med personer som gör att man liksom, man är väldigt noga med integriteten, man rör aldrig sina källor, och det finns saker som man vet när de här är hemliga, och de kommer man inte föra vidare. Det är sådana relationer man behöver. De är väldigt liksom meningsfulla att ha i livet, både professionellt och sådär. Man får också veta saker, vilket är kul.
Mm.
Men däremot om man anställer en skvallrig person, så bör man ju ta reda på det innan man anställer personen.
Just det. Ja, det kan ju också vara att den personen inte är skvallrig utan att veta om det, så att säga. För att det går i olika grupper och trådar.
Ja,
och,
ja, absolut. Så integritetsfrågan tänker jag är viktig. Mm. Att man liksom inser vilken typ av information som är lämplig att föra vidare och inte.
Mm.
Den här liksom, enorma tillväxten som har haft då liksom ekonomiskt också under de här liksom drygt 30 åren.
Mm.
Pandemin har ju gjort att liksom saker och ting har nyktrat till lite grann. Jag minns, jag tänkte några gånger 2019, nu börjar saker bli lite urspårade.
Mm.
Det är liksom oerhört mycket påkostade events, och det kommer liksom företag till Almedalen hålla ett seminarium och liksom slösa bort många miljoner på liksom massa säljare och andra som åker och går omkring och liksom bara festar en vecka. Mm. Och liksom så här. Sen kom pandemin. Jag tror att liksom en medarbetare idag är mer ödmjuk inför framtiden och är mer realistisk än man var 2019. För 2019 var det väldigt mycket så här, kunden har alltid rätt, medarbetarna har alltid rätt, vi ska liksom ordna liksom kuddrum, vill du jobba i Warszawa eller Berlin så är det bara att säga till. Vi gör allt för våra medarbetare för att behålla de bästa talangerna.
Mm.
Nu är det lite mer nyktert, och det märks också eftersom det varit brist på varor för första gången på decennier. Under pandemin så har det liksom blivit mer så här, ska du ha toalettpapper eller en Volvo V60 så får du faktiskt vänta.
Mm.
Istället för att det funnits tillgång till vad som helst, när som helst, och kunden alltid har rätt.
En sak som utmärker den här generationen Z är ju också, vi pratar om dem eller utifrån, är att verkar de ju väldigt woke. Och det kan man tycka olika saker om. Det är, i grund och botten är väl samma gamla rättvisepatos som 68-rörelsens boomers kände. Mm. Men den har blivit någonting annat. Hur ser du på liksom denna woke-rörelsen som generationsforskare?
Men jag tror att woke har också en växande liksom motrörelse.
Mm.
Man märker liksom nu och då, här och där, att även yngre människor liksom börjar bli anti-woke. I USA är det här liksom såklart en het potatis.
Mm.
Det som hände för nyligen nu var ju att Elon Musk, det här är liksom, det är så sjukt, de här liksom personerna som är så oerhört mäktiga.
Mm.
Elon Musk har stängt av Disney-appen i alla Teslor i USA för att han är arg på woke Disney.
Mm.
För det första är ju inte det här liksom ens samma företag. Och för andra så försämrar han funktionaliteten för alla amerikaner, oavsett om de är republikaner, vilket hälften är, eller demokrater, vilket gör att han kommer förmodligen få svårare att sälja bilar till demokrater framöver.
Mm. Men
det är också så här, en persons ilska går liksom lite långt.
Verkligen.
Men jag tycker i USA så finns det finns väldigt mycket woke, och det finns också väldigt mycket anti-woke. Jag tror att alla rörelser möts till slut av liksom motrörelser.
Ja, men hur ska vi tolka det här? Är det en gammal rörelse på nytt, eller är det liksom en slags medborgerlig frihetsrörelse, rättighetsrörelse, eller är det någonting liksom en positionering för kritiken mot woke? Inte minst, nu sitter vi här på Stockholms universitet. Här är liksom som på många andra universitet. Så det är hur man ska beskriva saker och ting, och ska det vara könskodade toaletter eller inte. Och
men jag upplever i min korridor inte alls att det är woke.
Nej.
Det finns ju personer som är woke. Mm. Men jag upplever att det är väldigt högt i tak. Man kan prata om nästan vad som helst. Och man kan säga nästan vad som helst i undervisningen också.
Och det är
mycket, mycket friare i Sverige än i många andra länder.
Det upplever du, ja.
Ja, absolut.
Nej, för jag har varit, liksom, senaste året har jag varit på ett amerikanskt universitet, och där är det ju verkligen jättemycket sånt.
Ja,
och liksom mycket skyltar med att liksom, vem som helst får gå in här på den här toaletten och vad det är och det. Och jag förstår ju ambitionen och jag förstår aspirationen, och de är ju bra.
Fast det, på vilket sätt är det egentligen woke att ha könsneutrala toaletter? Det är ganska praktiskt.
Det är ju superpraktiskt, men det blir liksom en del av det där, att det här är en del av, apropå det pompösa kanske, det här är en del av vår policy, och vi på liksom City University New York, vi gör det här och säger så.
Ja, just så. Men där tänker jag liksom,
alltså, det finns någonting i det här som är så att var på vakt hela tiden, så att det inte dina rättigheter på något sätt, snarare än att du har också vissa skyldigheter.
Men jag tycker så här, jag pratade med ett finansbolag nyligen. De HR-avdelningen där är, de är väldigt woke, om man uttrycker det så.
Mm.
De är så här, unga vill ju ha inkluderingsseminarier. De tänker på klimatet, de tänker på rättvisa.
Mm.
Hur ska vi kunna möta det? Men då sa jag så här, absolut. Allt det här är viktigt, men jag tänker så här, inkludering handlar ju i första hand om att man faktiskt är schysst mot människor.
Mm.
Inte om att man har ett inkluderingsseminarium och sen så beter sig någon delägare taskigt mot en medarbetare.
Nej.
Så att liksom, man kan, det är ju lätt att det blir att man liksom inte lever som man lär.
Just det.
Walk the talk, utan man gör massa saker på ytan, så finns det ändå problem med organisationen. Jag tänker att inkludering är framförallt att man är schysst mot människor.
Mm.
Så måste man ändå kunna liksom tycka lite olika sen.
Var inte ett arsle, så ska jag säga att det löser sig.
Ja, men jag tänker, ja. Ja, men liksom, det är som alla de här liksom personerna som liksom får backa från saker. Till slut så liksom, ändrar han sig. Liksom. Varför kan man inte bara säga så här? Vi bor i ett land där människor kommer från väldigt mycket olika ställen, tillhör olika religion, har olika åsikter och allt möjligt. Jag tänker inte gå först i Pride-tåget. Jag kanske inte ens går i Pride-tåget alls. Men jag är glad att bo i ett land där du får gå i Pride-tåget om du vill.
Just det.
Först eller sist.
Mm.
Så tänker jag att man kan svara.
Det är en bra hållning. Och tillbaka till min fråga där om liksom, är det här en generationsfråga, den här woke? Eller bara att det här är en modern etikett på något som varje av de här generationerna vi redan har talat om?
Nej, men jag tror inte det är en generationsfråga. Jag tror att det är...
Det är inte MeToo, det är inte liksom Black Lives Matter, utan det är någonting...
Ja, men det kommer ju motrörelser också. Det finns ju precis som Black Lives Matter drog igång liksom Proud Boys, blev fart på dem liksom i USA. Och precis som liksom när vi hade liksom kraftig migration, så kom det liksom motstånd på andra sätt. När det liksom var mycket betonat klimatet 2019 som kom kriget. Jag ska ju tänka så här också, nu hörde jag nyligen att liksom Ukraina har eldat upp 40 000 ton olja på Krim för att det inte skulle bli så trevligt för ryssarna att åka dit på semester. Den här enorma miljöförstöringen som liksom ett krig skapar kanske ändå gör att jag tänker så här, om jag flyger till Belgien en gång i vår, kanske inte det är så farligt i det stora hela.
Mm.
Så jag tror liksom att det sker hela tiden förskjutningar i diskussioner vad som är viktigt. Så att Greta Thunberg var ju på alla släppar fram till mars 2020, sen kom liksom pandemin.
Mm.
Och sen blev det Ukraina-kriget. Och där liksom. Så att det är nya saker hela tiden.
Det nya saker.
Och det finns ju också motrörelser mot MeToo. Jag såg idag, går på Dagens Nyheter, står det så här. Var det någon kritik mot försvaret? Här är det lika illa att här behandlas, kan ibland bränslestöld kallas. Diskriminering ses inte som mer allvarligt än en bränslestöld. Då tänker jag så här, men både diskriminering och bränslestöld är väl allvarliga saker.
Mm.
Varför ska man liksom så här generellt skilja mellan dem? Jag tycker liksom att sno 1000 liter bränsle av staten är väl verkligen ett ganska allvarligt brott om man jobbar någonstans.
Ja.
Precis som diskriminering är. Men liksom rubriken på Dagens Nyheter var som att liksom, vilket konstigt ställe. Här liksom, är det bättre att diskriminera någon än att liksom sno bränsle.
Ja, men verkligen. Ja, men det är ju intressant med att liksom alla generationer har sina utmaningar och alla generationer har samma utmaningar, och personer som då kanske tillhör en annan generation kommer aldrig riktigt att förstå dem.
Men jag tycker, nej precis, men jag tänker så här, woke och anti-woke, jag tror att liksom det där kommer liksom lugna ner sig. Men jag hoppas att vi fortsätter vara schyssta mot människor, för det är liksom, liksom huvudbudskapet, precis som MeToo.
Nu verkligen. Oavsett när de är födda så behöver vi bara vara lite nyfikna och lite
hyggliga. Jag tänker att det alltid kommer motrörelser.
Kommer alltid motrörelser. Avslutningsvis, tre böcker som har inspirerat dig eller påverkat dig.
En intressant bok var ju Mig äger ingen, Åsa Linderborg. Den läste jag med stort intresse. Jag tänker det här liksom lite min egen uppväxt och lite så här småborgerliga föräldrar, vuxit upp i Linköping i någon slags liksom lite så här välmående medelklass. Och hon är väl i min ålder. samma parallellt då, liksom industriarbete, Västerås, ensamstående pappa, som man ju kanske kände till någon enstaka person då, som hade man själv växt upp.
Mm.
Jag läste, Sarah Wagenknecht har skrivit en bok som heter Freiheit statt Kapitalismus. Och jag är ju inte vänsterpartist och jag är inte en speciellt vänster. Men jag tyckte det var oerhört intressant att få liksom en inblick i vänstervärldens sätt att tänka. Och när hon beskriver det här, liksom hur på grund av de här liksom kraven på, sparkraven på Grekland, busschaufförerna får liksom ingen lön samtidigt som kapitalisterna alltid kommer undan med sina pengar. Och där är det liksom intressant när man pratar om liksom det, man har en riskpremie på vissa länder. Lånar man ut pengar till Grekland så får man 8% ränta, lånar man ut till Tyskland eller Sverige får man 2%. Sen i slutändan får kapitalisterna alltid sina pengar. Medan den vanliga personen på gatan kanske inte får det. Jag tycker det var en väldigt intressant bok att läsa. Just det skälet att det är inte som jag tycker och tänker. Men det var en väldigt liksom, intressant insikt i den världen. För min hållning ändå att jag tycker att liksom, vänstern har ju väldigt många liksom, bra idéer. Som ibland är ganska svåra att genomföra. Men det är intressant att läsa hur någon som tänker annorlunda än vad jag själv. Och är smart och driven tänker.
Ja. Vi sjunger nyfikenhetens lov här, helt enkelt.
Eller No Logo var intressant med Naomi Klein, kanadenska sociologen, som handlar om att varumärkessamhället tar över. Det var en bok som kom 2000, eller möjligtvis 1999. Sen inser man liksom 10 år senare att det här som hon skrev om i USA, att liksom, det har ju blivit så här, pressbyrån har monopol på universitetscampus. Det har blivit här som där. Det finns inga icke-kommersiella zoner kvar. Sen är det alltid intressant att läsa om liksom, ja men jag tycker verkligen så här, företagande är ju extremt viktigt. Det är det som liksom har skapat alla innovationer bra i Sverige. Men jag har liksom giriga företag, giriga skolor och allting sånt där är ju oerhört intressant liksom att läsa om. Samtidigt så är det liksom väldigt lätt att man schabloniserar och liksom drar alla över en kam och att man liksom skapar någon slags negativ hållning. Det finns ju väldigt många liksom duktiga entreprenörer som verkligen gör jättebra saker. Jag var i Romme förresten och åkte skidor om dagen. Och det är ju så här, liksom, det är en lokal entreprenör som driver det där. Men känslan man får när man är där, liksom, medarbetarna trivs, det är jättemycket folk som jobbar där. De är väldigt trevliga och schyssta, det funkar jättebra med bokningen, de svarar snabbt. Det är liksom rimliga priser överallt. Anledningen växer, de har gjort väldigt mycket med lågfall. Och då tänker jag så här, det där är ju en sån här superbra, en liksom lokal entreprenör som är känd lokalt, som gör någonting bra för och säkert är stenrik. Jag tycker det är sånt är jättebra.
Ja, men det är verkligen så allting som kan spegla saker ur flera perspektiv är ju liksom viktigt. Och det blir man lite trött på ibland i den mediala bilden av företagare i allmänhet. Och med det så säger jag tack så mycket för att du var med och delade med ditt perspektiv.
Tack själv!
Du har hört generationsforskare Anders Parment på Stockholms universitet och den nyfikenhet på yngre generationen som han gav prov på är något jag själv bestämde för att bli bättre på. Utifrån det du hört då, vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt? Använd då dela-knappen här i appen för att se till att de får det här avsnittet. Det här avsnittet gjordes av Sara Berg som redaktör, Jens Back som tog för klippningen, Sara Lundgren som sköt för publiceringar och mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka får du perspektiv på ett annat ämne som gör det ännu mer allmänbildad. Vi hörs då.